Idag är alltså ämnet Gud. Gud är god. God is good. All the time, God is good. Det blir bättre på engelska, på svenska så blir det svårt att översätta. Men Gud är alltid god. Alltid är Gud god. Vad en människa tänker, säger och gör ger vittnesbördet om vem den är. Det kan man säga, va? Det behöver helheten. Det räcker ju inte bara att den tänker massa goda saker och sen så blir det ingenting. Eller gör saker men egentligen tänker man någonting helt annat. Man tänker ont och gör gott. Hurdan är Gud? Det är en väldigt viktig fråga. Det påverkar ditt sätt att vara. Att be, att leva som kristen. Vem är Gud? Bibeln säger i psalm 25 att Herren är god. När du läser Bibeln ifrån Bibelns första mening, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vad det säger att Gud är god. Och när du läser sista versen i Bibeln om hur Gud upprättar allt. Att det inte längre finns någon mer sorg, ingen mer ondska, ingen mer död, ingen mer djävul. Så är det att Herren är god. Herren är god. Vi kan också läsa i Bibeln att Guds folk, både Israels folk i Gamla testamentet, den kristna församlingen, alltså när vi läser församlingsbrev i det nya testamentet, så är det ju ingenting nytt under solen. Alltså de kommer ständigt på villovägar. Men Herren, både i gamla förbundet, i Gamla testamentet och i församlingens tidsålder, kallar till omvändelse. Varför då? Jo, för att han är god. Gud vill förbarma sig över människor. Och när vi ska tala om att Herren är god, så är han god idag. Han vill förbarma sig över dig som är här. Kanske här i gudstjänsten och vet inte varför du är här. Du är på rätt plats idag. Du behöver höra att Herren är god. Jesus Kristus uppenbarar helt och fullt vem Fadern är. Det är Jesu eget vittnesbörd. Så i allt det Jesus är, säger, gör, så är det en uppenbarelse av vem Fadern är. Ha med dig det genom hela predikan idag. Herren är god. Så det första vi stannar inför utifrån det här saltar sammanhanget, det är fantastiska verser i saltaren om vem Gud är. Det första vi stannar inför är att Herren visar syndare sin väg. Gud kallar oss till omvändelse. Herren är god och rättfärdig, står det. Därför undervisar han syndare om vägen. Omvändelse är ett underbart ord, tycker jag. Det finns möjlighet att vända om från en väg som leder helt fel. När Jesus börjar sin offentliga verksamhet, man kan läsa om det i Markus kapitel 1, så säger Jesus så här: omvänd er och tro på evangeliet. Alltså Gud kallar dig och mig till omvändelse därför att han är god. Han är god. Att komma vilse är väldigt frustrerande. Ibland har jag talat om mitt lokala urusla lokalsinne i predikningar och framförallt på alfakurserna. Och jag ska dela någonting mer idag. Jag var i Paris för några veckor sedan med ett gäng pastorer. Och jag älskar att springa. Så jag springer ut tidigt på morgonen och Paris är stort. Och gatorna ser likadana ut. Och en morgon där så, alltså jag säger till mig själv: Christer, du måste hålla till höger när du kommer tillbaka. Håll till höger så kommer du tillbaka till hotellet. Men jag kommer där till ett vägskäl och jag vet inte riktigt vad är höger i det här vägskälet. Så jag springer åt ett håll och jag känner ganska fort faktiskt det är någonting som inte stämmer med den här vägen. Men jag ser liksom några skyltar på hus och tycker, men jag har nog varit här. Jag har nog varit här. Så jag springer. Jag springer där i ungefär 5 minuter. Så kommer jag till ett stort torg och inser, här har jag inte varit. Det finns bara ett enda sätt att vända om. Jag tänkte så här, kanske jag tar den här genvägen in på den gatan så kanske jag kommer dit. Men alltså jag hade ingen aning om vad som var nord, syd, öster och väster här. Så jag vänder om. Jag inser det är helt fel väg. Här i vår församling finns det många vittnesbörd om hur Gud har kallat till omvändelse. Liksom hur Gud har liksom brakat in med sin närvaro. Det är det han gör. Han brakar in med sin närvaro. Han kommer inte med religion. Han brakar in med sin personliga närvaro och ändrar riktningen i den människans liv. Jag och en annan medlem, vi satt med en ung kvinna i veckan som inte är frälst än. Och personen säger så här: allt är meningslöst. Jag vill inte ha det så här längre. Det är inget liv. Du vet, det här är konsekvensen av att gå på fel väg som leder bort ifrån Gud. Det är inget liv. Det låter hårt, men det är inget liv. Ett liv borta från Gud är inget liv. Utan vad leder det till? Jo, det leder bara till ännu djupare mörker, ännu mer förtvivlan, skuld och skam. Men Herren är god. Du vet, Gud uppsöker den förlorade. Vad man skulle göra. Gud uppsöker den förlorade. Det står så här också i Psaltaren. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Det är tydligt i Bibeln att ett hjärta måste bli mjukt inför Gud. Men vet du vad? Gud påbörjar processen innan och gör ett hjärta mjukt. Du vet, din frälsning är ett Guds verk till 100%. Hör du det? Din frälsning är ett Guds verk till 100%. Ett exempel i Bibeln på en väldigt dramatisk omvändelse. Vi förstår att det här med frälsning, det är Guds handlande. Det är Paulus. Paulus som har skrivit det mesta av Nya Testamentet. Han som var så passionerad för Jesus. Du kan läsa i början av apostlärningarna om hur han är driven av modlust. Och han vill utrota den kristna församlingen. Men vad händer? Och han möter Jesus personligen. Det intressanta är då att han som förföljde det som kallades för vägen, vägens folk, nu blev han själv en del av vägen. Och det intressanta, man kan läsa om detta i Apostlagärningarna 9, så talar Gud till en man som heter Ananias. Och Gud säger till honom att du ska gå till ett visst hus och där finns Saulus från Tarsus. Det var Paulus namn innan omvändelsen. Och Ananias, han vägrade. Den här mannen, han vill ju utplåna oss. Jag vet vad Gud säger till Ananias. Det står så här i Apostlagärningarna 9. Gå, säger han. För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Vad är det som händer i Paulus liv? Och den heliga ande är där och bearbetar hans hjärta. Det blir mjukt. Det är bara ett mjukt hjärta som kan bli frälst. Men den heliga ande där och bearbetar och gör ett hjärta mjukt. Det är många i våran miljö i församlingen som blir frälsta. Rebecka här, nykristen. Anna är nykristen där. Vi har en hel familj här nere. Många, vad gör ni? Får jag ibland frågan i andra församlingar. Jag säger, ja, vi gör ingenting. Det är Gud. Du vet, det är Gud som drar. Att en människa blir frälst, det är ett Guds verk. Inte att vi lyckas med någon verksamhet. Inte att vi sjunger just de sångerna. Utan att det är ett Guds verk. Jesus säger så här: ingen kan komma till mig om man inte får det givet av Fadern. Däremot är det tydligt, det kan man se i den kristna kyrkans historia, att en församling måste vara en miljö dit Herren leder de människor han frälser. För du vet, det är inte vi som frälser. Det är Herren som frälser. Förra helgen så var vi ett helt team i Sonstorp. Och jag var gripen av sådana förmiddags gudstjänster. När vi bjuder in till förbön, så de som banar väg i förbönen, det är 70-plussarna. Och de böjer knä. Jag är inte van vid att människor böjer knä längre. De är böjde knä. Jag ber för en man och han säger så här: vad vill jag ska be om? Be om allt. I den här gudstjänsten så finns det också en muslimsk kvinna och hennes dotter som också är muslim. I familjen finns det en dotter till som hade blivit kristen en tid tidigare och blivit döpt. Men de andra i familjen visste inte det. Men här är gudstjänsten och jag talar om vem Jesus är. Ser jag hur Guds ande är över mamman. Och efter gudstjänsten så kallar hon till på mig. Och vi får be för kvinnan. Hon tar emot Jesus. Jag frågar, vill jag ska be för dig? Ja, men jag är muslim. Det spelar ingen roll. Vill du ha Jesus i ditt liv? Vill du att Jesus ska bli Herre? Vill du ta emot honom? Ja. Och det som händer med kvinnan är att hon uppfylls av en sån glädje i den heliga ande. Så hennes dotter som också är med, som inte är kristen. Som faktiskt, hon berättar för mig, hon har varit helt avvikt inställd till kristen tro. Hon tar emot Jesus. Det är glädje vid kyrkkaffet i Sonstorps missionskyrka. Hur hamnar de i kyrkan? Man har gått i kyrkan i ett års tid ungefär. Du vet, det var Gud. Gud drog dem dit. Och det intressanta det var att på lördagskvällen sitter vi några stycken i kafédelen. Och det är en familj som känner särskilt mycket för dem här. Och vi börjar be konkret för den här familjens frälsning. Nu är det bara en kvar och det är brodern. Och han blir frälst han också. Herren är god. Därför visar han syndare sin väg. Lyssna. Gud vill inte en syndares fördärv. Han vill inte en syndares fördärv. Det är tredje punkten där. Kommer den. När vi läser Bibeln är detta tydligt. Du läser Gamla Testamentet. Hur Gud handlar mot sitt folk Israel. Som var bångstyriga och gick emot Gud. Herren visar dem nåd gång på gång. Gång på gång. Gud vill inte en enda människas fördärv. Det spelar ingen roll hur djupt en människa är sjunken i mörker. Hur långt en människa befinner sig från Gud. Du vet, Gud kallar till omvändelse. Och det är tydligt i Bibeln att Jesus kom för att frälsa. Han kom för att rädda. En människa som lever bortvänd från Gud är på väg mot en destination som den inte är skapad för. Hör du vad jag säger? Människan är inte destinerad till förtappelse utan till gemenskap med Gud. Vi hade dop här förra veckan, förra tisdagen. Fantastisk bönesamling där vi döper Mikael som har gått alfa tillsammans med dottern Malva. På lördagskvällen innan så säger Malva till mig så här: du, mamma vill ha förbön. Okej, tänker jag. Och jag bara upplever hur Guds ande säger till mig: mamma vill ta emot Jesus också. Och jag förstår att det sker den här kvällen när maken döps tillsammans med dottern. Och det är också vad som sker. Vad är det här? Det är Guds ande. Guds ande rör vid människor. Det är Guds ande som drar en människa till Jesus och frälser. För att Herren är god. Min andra punkt då. Herrens väg är fullkomlig. Han är inte bara god. Hans väg är också fullkomlig. Guds ord, Bibeln, ger riktning för våra liv. Jag säger. Guds ord ger riktning för våra liv. Det står så här i Saltaren: alla Herrens vägar är nåd och sanning. Det som inträffar när en människa tar emot Jesus är att det uppstår kärlek till Jesus. Du vet, det bara kommer. Det är för att livets ande uppfyller den människan. Och från den stunden har den människan evigt liv. Det är kvalitet. Den människan har evigt liv. Att älska Herren är också synonymt med att älska hans ord. Det kan inte säga, jag älskar Jesus, men jag bryr mig inte om vad han säger. Det går inte. Jesus säger så här, Johannes 14. Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Jag märker det här när jag vägleder nykristna människor. En passion för Jesus och säger, ja, jag börjat läsa Bibeln också. Och det som händer i mötet med Bibeln är att den med Bibeln har till syfte att dra en människa in i en djup relation med Jesus. Det var Bibeln syftar till. Bibeln har inte syfte att ge oss lite kunskap, fakta, nej, för att uppenbara Jesus Kristus för oss. Lägger Petrus säger till Jesus så här i Johannes kapitel 6. Du har det eviga livets ord. När jag själv blev en kristen och började vandra med Gud så tog detta livets ord, Jesus själv, han är personifierad med sitt eget talade ord, tog sin boning i mig. Och sedan den stunden älskar jag Guds ord. För att Guds ord förvandlar. När du får en hunger i ditt liv efter Guds ord, efter Guds tilltal, då börjar förvandling av ditt liv. Du vet, Guds ord gör oss fria. Du vet, Guds ordet, Bibeln, är inte för att liksom tillrättavisa dig i första hand. Att ge dig liksom fasta tyglar. Nu håller du dig inom det här, annars går det inte väl. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för de som håller hans förbund och vittnesbörd. Du vet, Bibeln har inte till syfte att göra oss till präktiga och goda kristna. Utan att förvandla våra tankar. Förvandla vårt sinne. Jag överdriver inte när jag säger att jag har min lust i Herrens lag. Ett bibliskt uttryck. Psaltaren 119. Jag har min lust i Herrens lag. Varför då? Det är för att det sätter mig fri. Guds ord sätter mig fri. Jag hade en period i min 20-årsålder där jag hamnade i lagiskhet. Det vill säga jag använde Bibeln på fel sätt. Och det ledde mig till en mycket dömande person. Det intressanta var att jag dömde i andra människors liv. Det hade jag jätteproblem med själv. Syftet med Bibeln är inte att göra dig dömande. Syftet med Bibeln är att sätta dig fri. Så att Kristus mer och mer får bli synlig i dig. Därför är Guds ord korrigerande. Herrens väg är fullkomlig och därför är Guds ord korrigerande. Men det är en korrigering i kärlek därför att du är älskad. Jag älskar därför min far i himlen korrigerar mig när jag går på fel väg. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har varit med om det i alla fall. Att ett bibelord träffar dig och du känner aj, 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 det här gör ont. Har någon varit med om det? Vet, det står Jesus, när han lärde sina lärjungar att be, så säger han så här, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är några år sedan jag läser det här, eller den heliga ande liksom lyfter fram det för mig. Och grejen var så att det var på min förra plats, jag var pastor, var en kvinna som hade förtalat mig. Jag var skitvärd i hennes ögon och jag var så arg. Och du vet, det hade lett till bitterhet i mitt liv. På ett sätt, jag hade rätt. Jag ville sparka ut den i församlingen. Jag hade så mycket tankar. Usch. Men då började den heliga ande tala till mig. Du ska förlåta henne. Du vet, vi ibland så här. Du vet, den personen får komma till mig. Den helige ande säger till mig, du ska förlåta henne. Och jag går emot ett tag. Jag inser, det här funkar ju inte. Ska jag gå med Gud? Jag måste göra vad Gud säger. Så jag ringer upp personen. Och när hon svarar så bara så här, du det är Christer. Jag vill bara säga att jag förlåter dig. Det som sker i telefonen är att hon börjar gråta. Och så säger hon, förlåt mig. Det här var förberett av den helige ande. Sist jag mötte den här kvinnan, hon är en bit upp i åldern nu, så kastade hon sig om halsen på mig och min fru. Så säger hon så här, du känner kärlek va? Herren är god. Jag vill komma in på min sista punkt. Vet, Herren är god. Det förleder han oss. Herren är god. Hans väg är fullkomlig. Och det sista nu då. Herren är förtrolig med sina barn. Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. Herren leder sina barn på rätt väg. Det hebreiska uttryck som finns för att vörda eller frukta rymmer också värme. Därför förstår vi att det här med att frukta Gud är inte att vara rädd för Gud, utan det är att älska Gud. Att älska Gud. Alltså förstår vi, jag förstår i alla fall, att när vi talar om det här så är det ju en relation byggd på intimitet, värme, kärlek. Gud är helig, Gud är upphöjd. Men Bibeln säger också att han är vår far. Och han är god. Och han älskar oss. En sund jordisk far eller mor är angelägen om att ens barn ska gå en rätt väg. Därför en sund förälder i kärlek lägger sig i när det bär åt fel håll. Varför lägger den sig i? Jo, det är för att den älskar. Många kristna känner inte fadern på riktigt. Det står i Bibeln så här. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. När våra barn, Clara och Filip, kommer hem så vet de statusen i hemmet. Filip vet att han är son. Clara vet att hon är dotter. Därför kommer de in. Och när vi är hemma så är de ju helt naturliga med oss. Varför då? De vet att vi älskar dem. Herren är förtrolig med sina barn. Han är förtrolig med dig. Lyssna, han släpper inte taget om dig. Han släpper inte taget om dig. Herren är förtrolig och han ger det som är gott. Hans själ, vems själ då? Jo, den som vördar Herrens namn. Hans själ ska vila det goda, säger psalmisten. Du vet, Gud ger bara det som är gott. Att umgås med Gud, det att vara med honom som är god. Och som bara ger det som är. Alltså någonting annat emot Guds karaktär. Om Gud är god och sen gör han inte bara det som är gott, då är han inte god. Men Guds karaktär är att han är god. Och jag sa i början av predikan att Jesus uppenbarade att fadern är god. Han visade det i den han var. Och lärjungarna, de fick på nära håll in till Jesus se vem fadern är. Ja, i Jesus själv se vem fadern är. Det är lugnt. Det är lugnt. Men intressant är också, de fick inte bara se, utan han bjöd in dem till den relation Jesus hade med fadern. Hur var Jesu relation med fadern? Alltså Jesus hade lagt hela sitt liv i faderns händer. Det fanns ingen situation som gjorde Jesus osäker på faderns kärlek. När Jesus går mot Golgata så fruktar han inte ens det. Okej, du har en situation i Getsemane. Men han säger, när han brottas med detta, att faktiskt dricka den bägare som innebar att han skulle bära all världens synd, så säger han, inte som jag vill, utan som du vill. Därför han hade full tillit till fadern. När Jesus hänger på korset och han är totalt utlämnad, så visst, han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Men ändå, när han hänger där, så har han tillit till fadern. Därför säger han, det sista Jesus säger på korset, det är, far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta gav han upp andan. Den här tilliten Jesus levde i, det är en tillit vi inbjuds i att leva i tillsammans med fadern. Det är att vara ett Guds barn, det är att vara son, att vara dotter. Vid ett tillfälle så undervisar Jesus lärjungarna om hur god fadern är. Han säger så här, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. Lyssna, Herren är förtrolig med sina barn. Och det här han ger, det är det sista vi landar i. Det här han ger i den relationen, det har en inverkan på generationer efter dig. Hör vad jag säger. Det har en inverkan i släktled. Hans ättlingar, vem står? Jo, den vars själ vidare det goda. Hans ättlingar ska ärva landet. Du är välsignad. Du som sitter här, du är välsignad. Annars har du inte suttit här. Alltså, du är välsignad i generationer långt bak. Och det som sker i ditt liv nu som har att göra med en relation med Gud ska ha välsignelse för de som kommer efter dig. En del av er som är här, ni är pionjärkristna. Ni är de första kristna i er släkt. En del av er sitter här därför att någon långt tillbaka i släkten vandrade med Gud. Jag mötte aldrig min morfar. Han dog många år innan jag föddes. Men jag vet att han var Guds man. Han vandrade med Gud. Han var bedjare. Jag fick också veta att min gammelfarmor var en Guds kvinna och gick med Gud. Det är så klart att deras liv med Gud påverkar mig. Och våra iranska vänner här, Khosrow Fariba, och deras barn är med i kyrkan idag. Khosrow Fariba, de döptes i gudstjänsten för några veckor sedan. Du vet, hela familjen är frälst idag. Äldsta barnen ska döpas nästa lördag. Du vet, det Gud gjorde i föräldrarna, det kom oerhört snabbt att beröra barnen. Där kan vi se i väckelsehistoria. Motala ingen väckelseort. Har varit, men nu är det. Vi skriver historia här. Vad som har skrivits på många andra platser. Man talar lite om Gnosjöandan. Har du hört om den? Gnosjöandan. Det har inte med företagsamhet att göra. Den har med Guds favör. Guds välsignelse. Det är en bygd som på 1800-talet ropade efter Gud. Och det har påverkat generationer. Människors vandring med Herren har påverkat generationer. Så att det välsignar generationer. Och välsignar en massa andra människor runt omkring. Som inte går med Gud. Hur ska det bli i våran stad? Ja, vad håller Gud på med? Han vet vad han gör. Han frälser människor. Han upprättar familjer. Han upprättar en stad. Till att vara en välsignelse, inte bara för hela Östergötland utan för hela landet och utanför Sveriges gränser. Jag tror att det är vad han gör. Nu är predikan slut. En lång predikan idag. Herren är god. Ta med dig det. Herren är god. Därför undervisar han syndare om sin väg. Han vill inte en syndares fördärv. Han vill frälsa. Han vill förbarma sig. Herrens väg är fullkomlig. Det är det bästa livet du kan gå på. Inte gå på livet, på vägen menar jag. Det är att gå med Gud. Jag tänker på den gruppen av tonåringar som just nu är på konfirmationsläger. God är Gud, vad du gör där, vad underbart. Och det sista jag talar om är att Herren är förtrolig. Han är intim. Det är hjärta till hjärta. På riktigt. Faderns hjärta vill slå i takt med ditt hjärta. Ska vi be? Tackar dig Herre för att du är god. Tack att du är så god. Tack att du i din kärlek kallar människor till omvändelse. För du vill frälsa. Herre, du vill göra allting nytt. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Tack Jesus för bröd och vin. Som påminner oss om detta oerhörda att Jesus, du har tagit allt av skuld. Allt av synd. Allt av lidande och sjukdom, Herre, i din kropp upp på korset. Tack att det är frihet i ditt namn, Jesus. I Jesu namn. Amen.